Omväxling för det svältande ögat är lika viktigt som mat för den svältande magen. De här orden har jag lånat från sjuksköterskornas pionjär Florence Nightingale. Men insikten om att vi människor kan må bra av kultur fanns tidigare än så. Redan de gamla grekerna insåg sambandet mellan sköna upplevelser, konst och kultur och hälsan i livet. Och idag vet vi att de hade rätt. Numera finns det en hel del forskning som visar på sambandet mellan kultur och hälsa. Och framförallt kanske kulturens betydelse för våra hjärnor. Jag är själv gammal kulturbyråkrat och som en sådan så kan jag ju inte släppa det här med kulturens betydelse. Även nu när jag har ansvar för hälso- och sjukvård. Och därför så är jag jätteglad att få välkomna dagens gäst hit till min podd. Det är väl en av dem som kan allra mest om det här med kulturens betydelse för våra hjärnor och hälsan. Välkommen hit Gunnar Bjursell, professor vid Karolinska institutet, eller professor emeritus.
Emeritus, ja. Jag är pensionär. Tack så mycket. Ja. Jättetrevligt att vara här.
Men det där med att du är pensionär, det märks inte när man försöker få kontakt med dig. Du är alltid i farten.
Ja, det är jag. Och det är lite lustigt. En kompis till mig frågade just på väg hem från Katrineholm där vi hade varit och talat. Liksom, vad är det som driver dig? Och då sa han själv, jag tror att det är din inre röst. Och helt plötsligt tänkte jag på det begreppet. Jag tror att jag har en inre röst. Och det tror jag alla människor har egentligen.
Vad säger din inre röst?
Min inre röst säger att det här är viktigt. Och jag vill att man förstår vilken fantastisk kunskapsbank som vi sitter på och som vi inte utnyttjar. Det vill jag. Alltså att man går från det som vi vet idag och som är gjort inom det här området. Och att vi utnyttjar så lite av det. Det är en praktisk verksamhet under hela livet. Därför att det här är från vaggan till graven i allra högsta grad.
Men hur började det? För det var inte det första steget i din karriär att ge dig in på kultur och hälsa och det sambandet.
Nej, jag är ju egentligen, jag tillhör första generationens genklonare. Så att jag har klonat mänskliga gener i min forskargärning. Och jag har jobbat utomlands. Jag kommer från Karolinska institutet och jag har haft positioner som klinisk genetiker och så. Men sen blev jag återrekryterad till Sverige och kom att arbeta som konsult på Hässle som det hette, sen Astra. Och byggde upp molekylärbiologisk genetisk forskning i Göteborg vid både universitetet Sahlgrenska och Chalmers. Men jag har alltid haft ett kulturellt intresse i basen. Det vill säga att jag velade så att säga i min ungdom, vad ska jag bli? Jag hade högst betyg hela gymnasiet och det där i teckning, jag hade stort A. Därför att jag skulle bli konstnär, stor konstnär. Och sedan så kom jag upp till Stockholm efter lumpen och tänkte, vad ska man göra? Så jag läste praktisk filosofi och jag läste matematik och jag gick och tecknade som extra elev på Mejan och sådana här saker och tyckte det var min framtid. Och då hade jag ändå velat ännu mer, jag skulle bli bonde en gång i tiden. Så att, ni förstår
jag
att
skulle jag åka satt konståkning var min plan och sen skulle
så,
jag bli läkare.
Ja, men läkare fanns inte riktigt på min bana. Men så träffade jag en kompis och sen så blev det den banan. Men min tid i Stockholm när jag målade och läste filosofi och sånt där var att jag träffade mycket kulturfolk som sen har varit väldigt viktiga för mig i den här transformationen från genetiker till kultur och hjärna. Och det finns ett tillfälle som jag minns och det är Gunilla von Bahr och jag som jag kände väl. Hon var ju rektor på musikhögskolan och flöjtist och jag hade hennes inspelningar av Gluck. Mm. De här vackra inspelningarna, Dans på paradisets sängar eller vad de heter de här. Och vi var på en musikfestival i Virserum i Småland. Och efter det att Göran Sölscher hade spelat i kyrkan med god akustik och folk hade suttit och gråtit. Det var verkligen den typen av stämning. Mitt i juni, vacker sommarkväll så gick vi ner till sjön. Virserums sjön. Och då säger jag till Gunilla, det är ju fantastiskt vilka starka biologiska effekter kulturen har. Så ja, utan att tänka mig för. Så. Och då säger Gunilla på skånska förstås så här att, vad är det du säger Gunnar? Så, ja, vad sa jag? Jag sa det jag menade, att det har starka biologiska effekter. Ja, men det här måste vi göra något åt, sa Gunilla. Ja, det gör vi. Så bildade vi ett centrum vid Musikhögskolan i Stockholm. Mm. Som heter Musik och hälsa.
Och du och Gunilla har jag sett flera gånger tala om de här frågorna. Lyfta fram hälsan. Det har varit ett populärt ämne för seminarier kan man väl säga. Under mina år tidigare som kulturdirektör i Uppsala kommun så kunde jag åka på många seminarier som handlade om kultur och hälsa. Mycket pratområde. Men du har tagit det här vidare och sett att man faktiskt måste göra lite verkstad av det också.
Ja, därför att när vi började då på KMH så tog det sig inte riktigt. Men då hade jag lite pengar, får man säga, efteråt som låg skvalpade. Jag var professor och hade då samlat på mig en del. Så jag kunde göra lite av det jag tyckte var bra. Och så då tog jag ner det här projektet till Göteborg, kallade för Kultur och hälsa. Och då var Lena Adelsson där, Maria Larsson var där, Göran Johansson, den starke mannen. Och i Göteborg och Arvid Carlsson som Nobelpristagare. Så då fick vi alltså ett centrum till stånd som väckte ganska stor uppmärksamhet. Men också irritation bland mina läkarkollegor.
Varför blev de irriterade?
Ja, det där är anekdoter Gunnar. Det finns ingen vetenskaplighet i det här. Det finns ingen kausalitet och så. Utan det är vad folk berättar. Och det kan vi ju inte utnyttja i vården. Och det gjorde jag. Det som jag efteråt förstår var genialt utan att jag då tänkte på det. Jag gjorde så att jag säger vi måste ha en hemsida. På den ska jag bara publicera studier som är gjorda vid de ledande universiteten i världen. Och då satte jag en gräns vid de 50 ledande universiteten. Och KI ligger precis på 50:e plats. Så att plus minus där någonstans. Och att de bara ska vara publicerade i medicinsk naturvetenskaplig tidskrift av hög kvalitet. Och då valde jag en impactfaktor som man vet att man säger att har man över 10 som impact, ja då är det väldigt, väldigt respekterade tidskrifter. Mm. Det kan finnas fel där också men de är respekterade av allmänheten. Och sen så fyllde jag på där på den hemsidan. Och då kunde jag sitta med ganska stort förtroende och ta debatter med mina läkarkompisar i tv och radio och säga, men titta här, du kommer inte från ett ledande universitet och du har aldrig publicerat i de här fina tidskrifterna. Så det var ju att ge dem en liten smäll på fingrarna. Mm. Och, så, och de hade ofta inte läst på. Alltså det var ignorans, det var okunnighet. Och det irriterar mig ofantligt på något sätt. Är man i branschen, då ska man vara påläst. Mm. Då ska det inte vara en massa tyckande. De var ju själva som bevis på det anekdotiska. Mm. Och den här hemsidan har sen varit någonting som har förändrat. Och byggt en bas
så
för
de
mig.
Så de avfärdade dig som det här ämnet som flum, kan man säga. Och istället så, ja det triggade väl dig verkar det som, för du gick vidare. Och nu är du i Stockholm på Karolinska institutet och du nämnde den här hemsidan kulturellahjärnan.se. Mm. Berätta, vad samlar du där?
Där samlar vi inom hela kulturområdet sådana publikationer, uppsatser som visar på förhållanden mellan kultur och hjärna, kultur och hälsa. Vi har också tagit med lärande. För kulturen är ju en del av en lärandeprocess. Mm. Så det, när du går på teater lär du något. När du går på en film lär du något. Eller upplevelser förstås. Så att vi har allt ifrån väldigt hårda relationer. Eller vad ska man säga. Tuffa relationer mellan de här två områdena. Till att vi givetvis tar med sådana saker som njutning. Mm. Man ska tycka det är kul och man ska njuta av det. Och till och med att man frågar sig, finns det till och med existentiella så att säga, dimensioner av det här? Alltså, därför att jag själv kan tycka, att utan att det låter flummigt, att jag kan försätta mig själv i ett annat nästan tillstånd när jag lyssnar på viss musik. Mm. Det går inte att motstå utan Nej. Man är någon annanstans. Så alla de här bredden av mänskliga reaktioner på kulturell stimulans vill jag undersöka. Och den har gett en enorm trygghet. Och den här litteraturen går att hitta på vår hemsida.
Kulturellahjärnan.se.
Kulturellahjärnan.se.
kulturellahjärnan.se. Om jag ska vara lite anekdotisk så har jag precis samma upplevelse, att det ger en viktig, en stark dimension tycker jag till livet och till relationer. Jag kommer ihåg när min mamma var svårt sjuk, hon var döende de sista veckorna i livet. Hon var väldigt kulturintresserad, tyckte om att gå till det lilla kulturhuset i Orsa där hon bodde. Och så skulle det komma någon ny utställning och hon kunde inte gå. Hon kunde åka rullstol och så sa hon att jag skulle ändå vilja komma dit. Och då drog jag iväg med henne dit, jag och min syster. Och det som uppstod där i den här lilla konstutställningen, det var ju att jag fick tillbaka min mamma för en liten stund. Hon blev inte längre en patient eller en svårt sjuk människa, utan hon var bara min mamma. Och den upplevelsen var ju enormt stark för henne, tror jag. Och för mig alldeles uppenbart. Så ja, anekdotiskt ställer inte. Viktigt kändes det då.
Men sen har vi också till den här hemsidan gjort så på Karolinska institutet att vi har ordnat föreläsningar och symposium just med de här författarna som vi hittade i de här fina tidskrifterna. Och den senaste, ibland kommer bara specialintresserade till de här som är intresserade av just ett litet ämne. Till som det symposium som vi hade senast där det anmälde sig över tusen personer.
Och det var nyligen.
Ja. Och då avhandlade precis de här ämnena. Och jag tror att en del av förklaringen är att folk känner igen sig sina reaktioner på musik eller mat eller vad det nu är, bild och så vidare. Precis som du säger med din mamma så känner man igen sig. Det finns en bas som man kan ha. Och då förstår man lättare. Och jag försöker bara då att med de här studierna ge trygghet och en förklaring till att det här fungerar. Så här fungerar det.
Men finns det universalrecept då? Funkar det lika för alla? Kan man spela lite musik, vad som helst, och så blir folk lite glada?
Det kan man inte.
Ska man göra då?
Det man ska göra är att man... Om man nu ska ha musik så måste man göra som jag. Jag utnyttjar musiken till att säga att jag vill förstärka någonting. På kvällen sitter jag ofta och lyssnar på musik. Vad vill jag lyssna på ikväll? Ja, då kanske jag lyssnar på Schubert. Stenchen, spelad av någon duktig pianist. Och då sitter jag själv och gråter lite och tycker det är helt underbart på något sätt. Men sen kan jag vilja ha lite uppåtschack på kvällen. Och då kanske jag tar Graceland med Paul Simon och tycker den är riktigt häftig. Och då kan det vara så att det är precis när Paul på detta eleganta sätt krånglar sig igenom en ganska svår textrad. Men han gör det så tufft. Och då mår jag så himla bra. Och det är mina minnen och det är min musik. Och den vill jag då utnyttja att lyssna på. Men väldigt många andra skulle inte må bra den här. Och inte lyssna på den, för de har sina preferenser. De har sin barndom. De har sin barndomsmusik. Sina föräldrars musik inte minst. Vad lyssnar mamma på? Hon blev glad. Sådana saker tror jag är viktigt. Att ta i beaktande.
Men om man ska försöka vara väldigt konkret i vården. Jag har ju min bakgrund i kulturlivet. Och där pratar vi ju mycket om tillgänglighet och kulturens eget värde. Konstens eget värde. Att det inte är ett verktyg för att lösa alla möjliga andra problem. Men man skulle ju kunna se det som lite medicin i vården. Vi har ju haft ett seminarium ihop en gång i Almedalen där vi just pratade om musik som medicin. Vi fick alla åhörare att trumma på stolarna, minns du det? Och jag har en styrka att lyfta in det här i sjukvården när vi pratar om just hälsoaspekterna av kulturupplevelser. Är ju starka, men jag förstår att det finns en väldig efterfrågan då från medarbetarna i vården på hur gör man då, vad finns det evidens för? Kan du ge några exempel, när kan man verkligen använda musik till exempel?
Ja, om du ska in i vården så vill ju vården förstås att det ska vara beprövad erfarenhet, att man har gjort så här och det här har fungerat. Vi kan inte begära omedelbart, det är en liten bisats nu innan jag svarar på din fråga, att det finns en kausalitet. Gör jag så här så blir det så här. Men det finns det väldigt sällan inom sjukvården. Många mediciner har bieffekter och många mediciner fungerar inte och så vidare. Men när man tar det beaktande så kan man säga att det finns en rad exempel på sånt som har beprövad erfarenhet. Och det kan vara vid depression, det kan vara vid schizofreni, det kan vara vid stroke, det kan vara vid olika sådana typer av tillstånd. Det kan vara vid Alzheimer, inte att vi botar Alzheimer, men vi kan väcka upp, precis som du väckte upp din mamma och ni fick en ny relation i konstutställningen, så kan en Alzheimer-person också väckas upp. Och Oliver Sacks kallade musiken för quickening art, alltså att man lyfter upp personer till en annan nivå och helt plötsligt träffar man sin gamla pappa igen, man träffar sin gamla mamma igen som hon var. Hon kan se, hon kan tycka det är kul, hon kan le och så vidare. Så på det sättet kan ju musiken hjälpa till i en mängd olika situationer som vi vet, och de behöver man då implementera, som det heter i sjukvården. Men ibland är det så här att många kan bli lite irriterade på det. De säger, jo, men min dotter hade cancer och så spelade vi musik och hon blev bra. Och jag menar absolut, man blir ju inte befriad från sin cancer för att man spelar musik. Det tror jag inte på. Men däremot så lindrar man sjukdomsförloppet. Man blir gladare och man får ett liv utanför cancern. Därför att det musiken gör, det att det stänger till dörrar. Det kan stänga till smärtupplevelser exempelvis. Det vet vi.
Vad händer in i hjärnan?
Ja, det
då?
Är det då. Va? Att då hjärnan är fokuserad på smärta, smärta, smärta. Och sen så när man lyssnar på någon musik så man, ja, då glömmer man smärtan. Därför att då är det musiken som tar överhand och är den viktigaste, så att säga, regulatorn av hur vi fungerar. Så i sådana sammanhang...
Musik kan liksom trumfa smärtan.
Absolut. Och det kom nyligen en publikation som visar att man kan minska opiatberoende, alltså morfinberoende vid smärttillstånd, genom att samtidigt ha musik och musikintervention i sjukvården. Och alla de här sakerna tycker jag man måste pröva för att förbättra livskvaliteten hos de sjuka. Kanske inte nödvändigtvis bota en cancer, det tror jag inte. Men man kan göra situationen mycket behagligare för barnen eller för de andra och för anhöriga med hjälp av kulturell stimulans.
Eget skapande då? Vad kan vi säga om det? Att man själv spelar musik eller målar eller dansar?
Absolut. Vi pratade om det innan jag kom till dig nu. Ja. Och då gäller det att passa på. Så att om jag är lite irriterad på en del politiska beslut, det får man vara
som
det är att man har tagit bort musik och kultur i skolan till den milda grad, alltså att, och det diskuterade till och med Lena Adelsohn och jag när hon var kulturminister. Ja, men vi har kulturskolan, den ska vara till för alla. Därför att det har visat sig jättetydligt i många bra studier att det är de barn som kommer från underprivileged areas. Så vad kallar vi dem för här? Man vet inte vad man ska kalla. Men utanförskapsområden. Ja. De gynnas mest. Barn med rika föräldrar och kulturellt aktiva föräldrar. Där har du inte samma effekt. Va? Därför att de får det i alla fall i sin vardag. Och föräldrarna är där och stimulerar och så vidare. Så att jag menar att kulturen ska in i småskolan, man ska börja dansa tidigt med varann, man ska sjunga i kör med varann, och precis din fråga, jag har inte glömt din fråga, eget skapande. Ja. Man ska lära sig att spela själv, därför att då får man en fördjupad upplevelse av musiken. Man vet hur det går till. Och också när man gör saker, om man målar, om man spelar, så tränar man övar, man lär sig öva. Och bara det är en sak som man behöver lära sig hela livet. Att öva på, tala språk eller vad som helst. Förbättra sådana saker. Så det är viktigt i sig på det sättet.
Du sa innan här att hjärnhälsa, det är viktigt. Och så hade du lite synpunkter på andra i diskussionen kring hälsa. Och fokus på fysisk aktivitet och mat och vad vi äter och sådär. Anar jag där en liten pik mot dem som inte ser helheten?
Nej, alltså det har varit, man ska röra på sig, barn ska röra på sig, barn ska ha gymnastik. Det är väldigt viktigt att du bygger upp en god fysik, och det ska finnas en balans mellan intag och utflöde av energi. Alltså att man äter rätt och att man rör sig så att man inte blir övervikt och allt det här, det vet vi är dåligt. Men man glömmer nästan alltid att det är viktigt att ha en hjärnhälsa. Use it or lose it, skrev Stanford för 10 år sedan. Mm. Alltså använd hjärnan eller förlora dess förmåga att minnas. Och i några fall har de sagt att ju högre utbildning du har, desto längre lever du. Därför att det är viktigt att hjärnan är och hålls i trim. Mm. Också för vår livskvalitet och vår livslängd. Så att man får inte glömma att träna hjärnan, och det ska vara lustfyllt. Det vet vi själva hur det är att bara träna muskler, att det tar emot ibland. Det kan ta emot att träna hjärnan också, men då är det viktigt att det blir det lustfyllda. Det blir det njutning, att du vill göra om det. Så. Mm. Och det är det som är en av de stora frågorna egentligen. Vi vet att en stark musikalisk upplevelse, det är som att få en orgasm. Alltså det är samma typ av dopaminfrigörande i hjärnan så, som sex och mat har. Mm. Och då frågar man sig, varför har vi skaffat det här nu då? Mm. Ett ytterligare verktyg för att få de här starka upplevelserna, drivkrafter. Och jag tror att det är väldigt mycket för att det är en otroligt viktig ingrediens i att hålla oss samman. Alltså den prosociala effekten som det har med kultur och så. Mm.
Starka argument. Du började med att berätta att det här var inget område som riktigt togs på allvar. Det var flum, kollegorna undrar vad du höll på med. Och nu så är du i en annan fas, kan man väl verkligen säga, när Karolinska institutet presenterar Centrum för kultur, kognition och hälsa. Mm. Nu är det slut på flummet, Gunnar. Vad är detta? Du är också inblandad i det här.
Ja, jo, det är väldigt viktigt att vi har kommit så långt. Och vi tycker att ledningen för Karolinska institutet har alltid varit väldigt uppskattande. Mm. Och det tror jag att du har känt också, att man har uppskattat de här aktiviteterna. För Karolinska institutet så är det ju att man ska arbeta inom den medicinska hälsosektorn. Och vad finns mer starkare argument för att jobba med vår hjärna? Mm. Alltså hjärnforskning är ju något av det som verkligen har hög status nu. Och att Karolinska institutet tar initiativ till, och jag hoppas att vi får med självklart de andra universiteten, Stockholms universitet, Musikhögskolan och andra, i ett kraftfullt centrum där man tar de här frågorna på allvar. Och inte minst för att utbilda. Vi har för få utbildade inom området. Vi måste ha en starkare forskning. Och att vi tar tag i några av, inte bara att vi följer andra, utan att vi blir ledande inom området. Jag tycker att Stockholmsregionen borde vara en ledande region i de här frågorna. För det kommer ge så mycket alltså synlighet, tror jag, om man tar de här frågorna på allvar. För nu ligger basen lagd, tycker jag. Basen är lagd. Nu är det bara att köra.
Bara att köra. Jag delar den där visionen. Det vore fantastiskt att få knyta ihop Karolinska institutets arbete med det arbete som görs i hälso- och sjukvården i regionen och i kulturlivet. Mm. Det finns ju något starkt i det där. Så att det ska vi jobba vidare för, tycker jag. Vi ska snart avrunda, men jag är ju lite nyfiken. Är du själv en skapande människa? Spelar du fortfarande? Målar du fortfarande?
Jag vill måla, men jag har målat. Till och med när jag jobbade i Danmark så gick jag och målade. Ja, typ kroki, jag har gjort mycket, jag har målat och sådär. Sen har det blivit en period när det har tonats ner. Men jag lyssnar på musik, jag spelar lite gitarr. Jämfört med alla andra så kanske jag inte spelar gitarr, men jag har spelat gitarr. Så jag spelar gitarr eller spelar lite piano varje kväll. Det gör jag. Mm. Så att skapande är jag nog. Och kan inte låta bli. Det kommer helt automatiskt. Det är min drivkraft och det är roligare än att se på tv.
Tycker jag med. Jag tänker att jag vill ha en liten dos kultur om dagen. Så man får hitta det som passar en själv. Och det är väl det som är viktigt också med kultur. När vi tänker oss kultur och hälsa. Att det måste vara något som gör människan glad. Mm. Att vi inte kan tänka att alla är stöpta i samma form. Nej. Jag tycker jag har sett det ibland när jag har varit ute på besök i vården och sådär, kanske äldreomsorgen, att det är, man förutsätts gilla dragspelsmusik eller någon som kommer och sjunger Evert Taube. Mm. Men det är ju mycket bredare än så.
Absolut.
Själv vill jag nog ha lite Jetson design och lite 80-tals disco på hemmet när den dagen kommer.
Ja, vad härligt.
Stort tack Gunnar Bjursell för att du ville vara med i min podd.
Tack för att jag fick vara med.